Så himla kul att få vara här i Gävle och prata lite Carrie.
Underbart, verkligen.
Ja, det är faktiskt vår första livepodd i Gävle.
Ja, ja, första livepodden utanför Stockholm.
Ja, Carrie är nästan exakt 50 år gammal. Några dagar bara kvar.
Carrie är lika gammal som Håkan Hellström. För han fyller också 50 den här veckan.
Det är sant.
Och det är lite sjukt att tänka sig faktiskt.
Ja, verkligen.
För de känns inte som årsbarn. Vi kan komma in på det sen.
Ja, faktiskt.
Men lite intressant fakta.
Ja, men det känns ju som att i och med att Carrie var Stephen Kings debutroman och sådär, så den oundvikliga frågan är ju, hur håller den idag?
Jag har ju läst den 5 eller 6 gånger nu. Ja. Första gången var 13. Nu är jag snart 44. Och jag kan faktiskt med gott samvete säga att den håller alldeles utmärkt. Mm. Jag tror det som gör den så himla tidlös, och som också faktiskt Margaret Atwood är lite inne på i sitt nyskrivna förord i den här underbara nyutgåvan som kommer nu till 50-årsjubileet, är ju att den är en så otroligt hudlös skildring av en tonårstjejs liv. Och jag vet inte riktigt ens om det fanns alltså sådana skildringar av tonårstjejer innan det här. Jag funderade lite på det faktiskt när jag läste om boken nu, för att Carrie kom 1974, och tonåringen som liksom populärkulturell figur och gestalt brukar man säga introducerades lite grann på 50-talet med James Deans filmer och sådär. Det låter ju som att det är ett väldigt stort hopp däremellan, men alltså i realiteten så är det bara 14 år ungefär, om ens det, kanske ännu mindre. Så att nej, men den är otroligt stark och mörk.
Ja.
Så sjukt mörk.
Men det slog mig när jag läste om den för den här livepodden, så lade jag märke till hur extremt äkta den kändes. Liksom just i att skildra tonårsperspektivet och tonårstjejperspektivet specifikt. Och det är så konstigt man tänker att en manlig författare i tidiga 30, sena 20...
Han var 27 när han skrev den.
27-årig manlig författare ändå lyckas, och i sin debutroman lyckas skildra det perspektivet så bra. Hur tror du han har liksom hittat dit?
Ja, alltså där måste vi verkligen credda Tabitha, tror jag. Till att börja med, känner ni till historien om hur Carrie blev till? Ja, Hans Åker gör det, vet jag. Men det är ju faktiskt så här att vi har Tabitha King, Stephen Kings fru, att tacka för att Carrie överhuvudtaget finns. För bakgrundshistorien var att Stephen hade tänkt skriva en lite kortare novell om en tonårstjej som hade telekinetiska förmågor. Och han hade tänkt skriva den till Cavalier Magazine, som är en av de här herrtidningarna som man ofta publicerades i på den tiden. Och det känns lite märkligt med facit i hand att den här tidningen skulle publicera en novell om en tjej som får stört mens i duschen i skolan. Så, här. Så det kanske var bra att det inte blev så. Men hur som helst så bestämde han sig för att skriva lite längre format istället. Men han tyckte inte att det blev något bra. Texten lyfte aldrig riktigt, och han insåg ganska snabbt att den här kommer hamna någonstans precis i det här jobbiga mellanterritoriet där det är lite för långt för att kunna bli en novell, men också lite kort som roman. Mm. Så han slutade skriva och kastade helt enkelt manuset i papperskorgen. Vilket gör lite ont att säga idag, för 50 år senare. Men det som hände då var att Tabitha kom in och skulle städa på kontoret och plockade upp det här manuset ur papperskorgen och började läsa och tyckte det var svinbra. Mm. Så det gick hon till Stephen och sa att här har du någonting bra, tror jag. Mm. Snälla, ge inte upp. Mm. Så att för att besvara din fråga, så tror jag att Tabitha, hon har ju alltid betytt jättemycket för honom, såklart, i hans författarskap. Men jag tror just när det gäller Carrie så har hon ju dels den här grundbetydelsen, att alltså, bokstavligt talat hade inte boken funnits annars. Mm. Men jag tror också att hon har hjälpt honom ganska mycket.
Ja.
För mina tonårstjejer som är 15 snart läste Carrie ganska nyligen. Och till och med de som är födda 2009 och uppvuxna i en helt annan tid och kultur. Mm. Sa faktiskt det när jag frågade vad de tyckte om boken. Att jag tyckte att han skrev så himla bra om tonårstjejer. Mm. Och det gör han verkligen.
Det är ju ett superbetyg.
Ja, eller hur? Jag var lite orolig faktiskt för vad mina barn skulle tycka. Det hade varit jobbigt om man skulle fått allotera bort dem så här, vid 15 års ålder.
Ja, precis. Men du är inne på det att han tänkte att det var lite för kort för att vara en roman. Och så här. Det är så konstigt att föreställa sig Stephen King har skrivit någonting som han tycker är för kort. Det är inte exakt det han är känd för nu. Utan för...
Men på den tiden så hade han inte riktigt nått den här tegelstensfasen än. För att om man ska försöka sätta det liksom i en kontext med andra böcker han skrev under den tiden. Så skrev han Rage bland annat, Raseri, som senare publicerades som Richard Bachman.
Just det.
Och så nu är den enda Stephen King-boken som inte finns i tryck längre. Det var Kings egna beslut faktiskt, efter att en skolskjutare hade haft den boken hemma och sagt sig vara inspirerad av den.
Mm.
Och det är ju också en väldigt kort liten bok.
Mm.
Den är ju inte mer än, vadå, 150, max 200 sidor.
Nej.
Något sånt.
Men vad intressant, för den är ju så otroligt tonårskillig.
Verkligen.
Alltså den värsta karikaturen nästan. Och så är Carrie nästan i andra ändarna spektrat. Typ.
Ja, alltså det är superintressant att tänka sig att han har skrivit de två böckerna ganska kort in på varandra.
Verkligen.
Vad hände däremellan? Liksom?
Finns det någonting i Carrie man kan se i Kings författarskap idag som du har lagt märke till?
Jag tycker jättemycket. Om man ska gå in lite på stil så har vi redan där de här härliga Stephen King-kursiveringarna som vi har pratat mycket om. Att han ofta lösgör små fraser från resten av texten och antingen kursiverar eller använder parenteser eller både och. Och då tror jag att han gör det för att få någon slags så här ganska manisk stream of consciousness-känsla i texten. Det blir nästan som någon slags fragmenterad poesi. Det har han ju bemästrat redan här.
Mm.
Så att det ser man ju. Men i övrigt så tänker jag jättemycket också på tre av mina favoritromaner.
Mm.
Som fast de inte... Och två av dem är lite besläktade. Den tredje kanske inte är det. Men jag tänker ändå på dem som tre liknande böcker. Och det är ju Gerald's Game, Dolores Claiborne och Rose Madder.
Mm.
Som utkom någonstans i början, mitten på 90-talet.
Mm.
I min värld så existerar de i samma universum som Carrie. Det känns som en naturlig fortsättning på något sätt. Det är också så här otroliga kvinnoporträtt. Och det finns också en otrolig ilska som de karaktärerna bär på.
Ja.
Som i Carries fall tar sig fysiska proportioner.
Ja.
Och kanske inte alltid hos de andra, men också faktiskt.
Men det känns på något sätt som att när jag läser Carrie och de andra böckerna som du nämnde där liksom, så känns som att med tanke på att han är liksom en manlig författare av extremt förmögen och på alla sätt och vis sådär, så att när han närmar sig, det här är min tolkning bara, men när han närmar sig en kvinnlig rollfigur, då känns det som att han tänker, jag får inte klanta till det här. Jag får inte göra det här till ett pinsamt kvinnoporträtt. Jag måste anstränga mig ordentligt nu. Medan när han närmar sig kanske en arbetarklassgrabb, då kan han bara gå tillbaka hur det var när han själv växte upp och gå från minnet och ta det mer på uppstuds och improvisera lite mer. Jag tror att han lyfter sig själv ett snäpp till när han skildrar kvinnliga av rädsla att klanta till det.
Och syrorna ska bli sura.
Ja, men han vill inte skämmas för henne hemma. Liksom. Men någonstans, det är så intressant att se hur King på senare år, att han på många sätt har lite börjat återvända till sina rötter, till sina tidiga år. Om man tittar på institutet som kom för några år sedan så påminner på många sätt om Eldfödd.
Mm.
Det är många, alltså tematiskt och liksom många story beats som vi känner igen där.
Mm.
På samma sätt så, ja men Holly till exempel.
Hon har ju mycket gemensamt med Carrie.
Men verkligen. Mm. Och jag tycker dels personligen jättemycket om Holly som karaktär. Jag tycker hon är en redan när man vi stötte på henne i Mr. Mercedes och hon liksom, den utvecklingen hon gjorde som karaktär och sen när hon fick sin egna roman väldigt nyligen. Och det är som att han återvänder till den typen av karaktär, liksom, den utstötta.
Mm. Just det, precis. Han återvänder. Men jag upplever väldigt mycket att han målar med en ljusare färgskala nu. Att en helt annan palett han har nu.
Ja, men alltså han... Han har utvecklat färdigheter som författare under 50 års tid. Och så när han då återbesöker sina fantastiska tidiga idéer, då är det som att det händer någonting nytt då. Det är kul att läsa.
Ja, och jag gillar verkligen det här att tänka på. Jag tror faktiskt till och med Stephen King har sagt det själv någon gång, att Holly Gibney, som är hans nya favoritkaraktär, som har varit med i väldigt många berättelser nu, att hon är Carrie som överlevde.
Mm.
Jag gillar den tanken jättemycket.
Mm.
För att de har ju en hel del gemensamt. Nu är väl, alltså Carrie är ju en mörkare berättelse. Även om Holly har varit med om ganska mycket skit i sitt liv också, så är det ju inte så här bottenlöst, tröstlöst. Hon har ju ändå människor omkring sig som tycker om henne.
Mm.
Och genom Finders Keepers har hon ju fått ett nytt syfte i livet och älskar sitt jobb och sådär. Så att det känns lite grann som att han vill återvända till skildringen av utsatthet och mobbing och en väldigt speciell ung tjej vars förmågor inte alls plockas upp av människorna runt omkring henne.
Nej.
Men medan Carrie är telekinetisk så kanske Holly befinner sig på autismspektrat istället.
Mm.
Så att på något sätt känns det lite grann som så här botgöring. Det tycker jag är lite fint, för att det var en grej som jag verkligen, verkligen reagerade på nu när jag läste om Carrie sist nu, bara häromdagen.
Mm.
Och det var att jag blev så otroligt berörd av alla människor runt omkring som såg hur illa det var med Carrie och hennes mamma.
Mm.
Till och med när hon var en liten flicka. Och som inte gjorde någonting.
Ja.
Och det är fullkomligt oförlåtligt.
Ja, men de här frånvarande vuxna. Ja, de är ju, vi ser det jättemycket i Kings. Mm. Alltså det till exempel är jättetydligt. Där att det är nästan som att de bara tittar bort. Eller det är bokstavligt talat det som står på pappret om man läser noga. Men alltså, de frånvarande vuxna som rör tråd. Varför tror du han jobbar så mycket med den? Det greppet.
Kan ju ha någonting att göra med att hans pappa lämnade familjen när han var 2, skulle jag tro.
Mm.
Nej, men alltså, man får ju faktiskt intrycket av att det är självupplevt.
Mm.
Men jag tror också att Stephen King är ett barn av sin tid. Han föddes 1947. Han uppfostrades tillsammans med sin bror av sin mamma som var tvungen att jobba väldigt mycket för att de var ensamstående.
Mm.
Och på den tiden så fick ju barn liksom bara driva omkring väldigt mycket.
Mm.
Och det är svårt att tänka sig för mig och andra föräldrar idag som håller på att smsa sina barn så fort som de inte har svarat på 5 sekunder ungefär.
Ja.
Men det var helt andra tider, och jag tror att man kanske, eller jag är ju själv författare och vet att man använder ju ofta sitt skrivande till att bearbeta saker. Trauman, tankar, känslor, förhoppningar, drömmar. Men det är också någonting väldigt universellt det här. Det övergivna barnet.
Vi ser det i The Body, Stand By Me också. Att där är det en frihetsaspekt.
Ja,
att de kan bara sticka iväg och leta efter det här liket som påstås ligga i skogen någonstans. Så att det blir ett somrigt äventyr nästan av det.
Ja, men precis. Och det är det som jag tycker är så kul. När man läser Stephen King och försöker hitta och plocka ut de här temana. Det är att man ser ju ofta samma saker.
Mm.
Men som jag sa innan, att det är målat i olika färger.
Mm.
Så att om The Body eller Stand By Me är den ljusa färgskalan så har vi It som är lite samma slags berättelse faktiskt. Det är en coming of age-berättelse.
Mm.
Men det är en otroligt mörk berättelse också om vuxna som sviker.
Mm.
Men det är också så otroligt starkt i Carrie, tyckte jag.
Mm.
Och det tänkte jag inte alls på när jag läste den för första gången när jag var 13.
Mm.
Och jag tänkte att vi kunde prata lite kanske också om Carrie som dels som karaktär, men sen också lite grann som popkulturell ikon. Ni kanske ser det, ni som sitter längst fram, att jag har en tröja som det står Carrie White for Prom Queen på. Och alltså, Carrie är ju lite grann så här skräcklitteraturens Cher nu. Att, man är på förnamnsbasis med henne. Även om man kanske inte ens har läst boken eller sett någon av filmatiseringarna så har man koll.
Mm.
Man känner till scenen med grisblodet. Man har den här bilden av Sissy Spacek liksom fastetsat på näthinnan på något sätt.
Mm.
Men jag kan ibland känna att den här bilden av Carrie som figur och hur hon faktiskt är i boken, att det finns ett glapp däremellan.
Mm.
Har du tänkt på det?
Men du tänker liksom att hon, att Carrie som ikon är en annan. Ja, jo, men absolut. Den är ju,
det blir lite idealiserat kanske.
Ja, men den, hon är ju mycket, mycket mer en sorglig person i boken och filmatiseringarna, får man väl säga. Det finns någon hopplöshet i hela, alltså genom hela romanen. Mm. Dels är det ingen som hjälper henne på riktigt. Det är någon lärare som ser någonting och gör något lite slappt försök till att höra av sig till hennes föräldrar och sådär. Mm. Men det händer inte.
Nej, det blir bara värre då dessutom. Hennes mamma är Margaret White. Så det var
ja, och varje litet försök till där man får lite hopp som läser att okej, nu kanske det kommer bli någonting. Att hon, någon snubbe förbarmar sig och går på balen med henne. Det kanske kan bli ett ljus minne för det där. Så varje gång det blir ett litet hopp tänds, då släcks bryskt.
Det på en gång.
Liksom, jag tycker det är en väldigt sorglig roman.
Den är otroligt sorglig. Men det är också väldigt intressant när man tänker på vad man använder litteratur till. Jag har själv skrivit en roman som heter Skarp som handlar om hur man speglar sig själv i litteratur och hittar tröst i den.
Mm.
Och när man forskar inom läsning så brukar man prata om att man antingen läser eskapistiskt, för att fly verkligheten och läsa en spännande historia. Eller att man läser kompensatoriskt. Mm. Och då läser man lite mer terapeutiskt för att man vill hitta någonting som man upplever att man saknar. Mm. Antingen i sitt känsloliv eller i sitt faktiska liv och sådär. Och jag har tänkt jättemycket på det just när det gäller Carrie. För att nu är det ju femte eller sjätte gången jag läser den här boken. Mm. Och när jag läste den första gången så var jag 13. Det var ingen som kastade tamponger för mig i duschen kanske direkt. Men jag var ju absolut inte en populär tjej i skolan. Jag gick och smög lite i korridorerna. Visste inte riktigt vilka som var kompisar och vilka som var fiender. Och, ja, var absolut inte särskilt populär. Så att när jag läste Carrie så tror jag att hon blev lite superhjälte för mig. Så jag tror att jag då i alla fall läste in egenskaper i henne. Mm. Som faktiskt aldrig finns på papper.
Vad tänker du på något särskilt?
Ja, men alltså, jag tänkte på henne som en liksom slags girlboss nästan. Mm. Som hämnades. Mm. Och då hade jag helt glömt bort den här detaljen att det är ju typ 445 människor som dör i Shane Boleyn. Mm. På grund av hennes lilla rampage där på skolbalen. Ja. Och det är ganska oförlåtligt. Ja. Men i mina ögon så var hon den här coola nördtjejen som slog tillbaka. Mm. Och jag vet till och med att flera gånger när jag varit ute och pratat i skolor så har jag haft med en bild just från filmen Carrie. Mm. Där hon står och precis får blodet på sig. Mm. För att den känslan tycker jag är så relaterbar. Mm. När man befinner sig i en ny situation och tänker att nej, men det här kanske blir bra. De kanske gillar mig ändå. Och sen så ser man att någon skrattar och ser det kört. Liksom.
Ja.
Så att jag tror att vi är väldigt många som har kanske inte feltolkat Carrie men som kanske snälltolkat lite.
Mm. Mm.
För att sanningen är att hon är ju inte en särskilt sympatisk person alls.
Nej, och den där som hämndhistoria betraktad är den ju inte så tillfredsställande. Nej. Alls. Det är ju, hon slår ju tillbaka så brett verkligen att, hon, att det är inte bara den personen som förtjänar det som får det, utan det är, liksom, det är så många oskyldiga människor. Men jag tänker också att det har inte funnits så där jättemånga ikoner för ensamma människor eller folk som känner sig annorlunda eller utstötta och sådär. Så
vi hade Morrissey, men det går ju inte längre nu.
Nej, det är komplicerat. Ja. Men så att man tar väl det man kan få. I så här mörka ögonblick så kan jag ändå, det är lite kontroversiell åsikt, men jag kan ibland, när jag inte har ätit ordentligt på vissa dagar, så kan jag tänka att
jag såg till så han fick middag nu innan faktiskt.
Ja, men precis. Det blir så tråkig stämning på scenen. Ja. Nej, men då kan jag ändå känna att på ett plan så är det inte Carries fel det som händer. Det är ju liksom, alltså inte bara det att det är någon annan som triggar hennes hennes utbrott där, utan det är så många som har sett vad som händer med henne, och även om de inte vet vad hon är kapabel till att åstadkomma, de har sett och tillåtit folk att trakassera henne, att ge sig på henne. Jag tänker liksom att om man låter det hända då kan det bli så här till slut.
Ja. Så har jag faktiskt alltid tänkt. Och sen just det här med att hon slår så brett som du sa. Mm. Det tänker jag att det är lite så här poetiskt på något sätt. För att hon har ju de här otroligt starka förmågorna.
Mm.
Men de är så nya för henne så att hon kan ju inte bemästra dem.
Nej.
Så att när hon väl får grisblodet över sig och inser att man har lurats med henne. Mm. Då släpper hon loss ett raseri som är så stort så att hon inte kan dra tillbaka det sen.
Ja.
Och jag tror ju att hon ångrar sig. Ganska snart.
Ja, men då har det redan släppts löst.
Ja, det har redan släppts löst.
Men den har ju släktskap, eller på många sätt, med raseri som jag personligen tycker ganska illa om som bok betraktad. Men om man tittar på just de röda trådarna, liksom, att det handlar om en person som upplever sig utstött i skolmiljö, som utdelar någon typ av straff som hon eller han tycker är rättmätigt mot dem. Det, jag tänker att det måste varit lite läskigt att vara Stephen Kings lärare under den här perioden och läsa de här, oj vad har du skrivit här? Det är en till skolmiljö med någon som hämnas och dödar. Okej, röd flagga.
Exakt.
På den här grabben. Men,
På tal om lärare förresten, kommer du ihåg vad Carries engelska lärare heter i boken?
Ja. Ja, men
han heter Mr. Edwin King.
Ja, just det.
Och Steven heter Edwin i andra namn. Ja, så det är lite kul.
Ja, det är gulligt.
Han finns där.
Men hur tänker du att den existerar i Stephen Kings universum? För om man inte har, är liksom så här, super Stephen King-nörd, han kopplar ju ofta ihop sina böcker lite grann. Och karaktärer dyker upp i varandras böcker och så här, och städer återbesöks i olika böcker. Hur tror du Carrie står sig i det sammanhanget?
Ja, alltså Carrie är ganska unik på så sätt att det är hans debutroman, som sagt. Och när jag läste med de här supernördiga glasögonen nu för den här omläsningen, då noterade jag ju små, små saker och satt så här, kolla, kolla. Men sen så var jag tvungen att påminna mig själv hela tiden och säga att men, nej, de här världarna fanns inte då. Mm. Så jag tror att de små saker och namn och så som finns här i Carrie, som till exempel så finns det en klasskamrat som heter Vicky Hanscom. Ben Hanscom är en av medlemmarna i Förlorarklubben i det till exempel. Och också att det finns en Teddy Champ som driver en bensinstation. Då blev jag så här, Stand By Me, men sen så tänkte jag, just det, 74. Så att, jag tror att de likheter som finns ska man då kanske se som prototyper. Att det är ganska intressant att följa hans idéer och se att okej, nu har han döpt en karaktär till Hanscom i efternamn. Det kanske det kommer dyka upp senare för att han gillade det namnet. Så att jag tror att Carrie faktiskt är ett av de verk som existerar helt och hållet i sitt eget universum. Och det finns ett bevis på det som jag tycker mig har hittat faktiskt i en roman som kom några år senare, The Dead Zone. Ja. Då finns det en scen där de står och lyssnar på den här asläbbiga presidentkandidaten. Och då är det en person i publiken, jag minns inte nu om det är man eller kvinna, men personen i fråga säger i alla fall, he's gonna kill us in his mind like in that book Carrie. Och då tyckte jag det var så intressant att de säger that book Carrie. För då visar ju Stephen King väldigt tydligt att ja, så som jag ser det så är Carrie i mitt litterära universum ett viktigt verk. Och så har det också blivit senare med Cujo. Det var ju en ganska ny King-bok, va? Där de nämnde, vilken bok var det? Var det Fairy Tale?
Ja, precis. Fairy Tale refererar Cujo som bok eller film. Ja, precis.
Precis, att jag tror att det snarare är så. Men med det sagt så finns det ju en del små overlaps som jag tror att han har skapat senare bara för att han tycker det är kul. Det blir väldigt nördigt här, förlåt, men jag hoppas att han tycker det är kul. Staden där Carrie och hennes mamma och alla de här olycksaliga high school-eleverna bor heter ju Chamberlain. Och den dyker senare upp i Salem slott lite förbi farten. Man nämner den. Man nämner den också i Gerald's Game och i The Body och i Cell, som är väl kanske allmänt ansedd som hans näst sämsta bok efter Dreamcatcher. Men Carries mamma Margaret är född i en stad som heter Motton, som är grannstaden till Chamberlain. Och den nämns några gånger i Carrie också, dels för att grannen till Carrie hade pluggat på en handelsskola som låg i Motton. Och sen så nämner man också i slutet att de få elever som faktiskt överlever den här massaken får åka till Motton för att hämta sina high school diplomas. Men Motton är också skådespelet för en jättefin liten novell som du och jag pratade om i somras, var det väl?
Just det.
The Man in the Black Suit, mannen i den svarta kostymen. Och den har vunnit ett väldigt prestigefyllt pris som heter O. Henry Award. Och det är en väldigt krypande och lågmäld och obehaglig liten berättelse om en pojke som i början på 1900-talet möter djävulen i skogen. Och där tycker jag att det är intressant, just att han, för där måste han ju aktivt ha valt Motton, för att det är, alltså det är ju ingen stad tror jag som finns i verkligheten, utan han hittade på den till Carrie. Och sen många år senare så beslutade han sig för att nej, men nu ska jag låta en person bo i Motton, och det är en berättelse om djävulen. Så där är jag övertygad om att han i efterhand har tänkt att det kanske finns lite overlap, och där är ju också huvudpersonen lärare.
Just det.
Så det har jag tänkt. Jag tänker lite ohälsosamt mycket på det här, tror jag. Men jag har ibland när jag varit sömnlös funderat på, kan det vara så här att huvudpersonen i The Man in the Black Suit hade Margaret i skolan?
Ja.
För att det stämmer ganska bra med åren.
Absolut. Gud, vad, vilken creepy koppling.
Ja, och, men tänker också hela det här, vi kanske kommer in på det nu, hur King skildrar religion i Carrie och så. Det är ju inte helt omöjligt att hon kanske också träffade djävulen när hon var liten.
Ja, på riktigt.
På riktigt faktiskt.
Ja, nej, men verkligen. Jag tänkte på, om man tittar på vad King befann sig innan Carrie liksom blev en hit och sådär. Han jobbar ju som lärare bland annat. Och jag tänker, alltså, om man tänker på det perspektivet att det är en lärare som skriver dels liksom den här och som dessutom har skrivit raseri. Jag tänker att båda de på något sätt visar ju på farorna med ungdomligt raseri liksom, och utsatthet i någon grad. Det hade varit konstigt om det hade varit hoppfulla berättelser, någon av dem. Det finns liksom ingenting, de kan inte sluta på en ljusplats riktigt.
Nej, det är ju undergångsskildringar båda två.
Ja.
Och synnerhet Carrie. Och där tänker jag, alltså det som skiljer Carrie mot raseri, förutom att Carrie är en mycket, mycket bättre bok,
ja,
vilket där det råder konsensus, tror jag, även bland raserifans, mm, det tror jag är själva berättartekniken, mm, i Carrie. Hur många är det som har läst Carrie förresten? Ja, men det är ganska många. Mm. Bra. Nej, men då vet man ju att den är ju en slags metaroman, kan man säga. För att dels har vi den här allvetande berättaren. Mm. Men sen har vi också massvis av tidningsartiklar. Vi har fiktiva böcker om telekinesi. Mm. Vi har Sue Snells självbiografi som man jättegärna vill läsa. Mm. Lite ledsen att inte den finns på riktigt.
Absolut.
Och liksom ett helt jättemånga partsinlagor. Mm. Som tillsammans bildar en så här ganska spretig kör av vittnesmål.
Mm.
Och det tycker jag lyfter berättelsen så himla, himla mycket.
Mm.
För dels alltså, hade man plockat bort alla de här fiktiva tidningsurklippen och allt det, då skulle ju boken vara nästan 100 sidor kortare.
Mm.
Och då skulle vi ju hamna på novellstadiet, tror jag.
Mm.
Men det skulle också bli en helt annan typ av berättelse då.
Mm.
För jag tycker det som alla de här artiklarna och den här meta-aspekten gör, det är att det känns ännu mer hopplöst på något sätt.
Mm.
För att de dömer ju ut henne gång på gång,
mm,
i de där texterna.
Ja, men det
förutom Sue Snell faktiskt.
Ja, precis. Och det, just när det kommer till de alltså, sista sidorna, typ, när liksom vittnesmål i tidningar om Carries framfart beskriver henne verkligen som typ en demon, mm, som djävulen. Som, hon har gått från att vara typ osynlig, typ mobboffer, till att, mm, vara liksom Satan.
Mm.
Det är så jävla... Jag svindlar lite när jag tänker på det, mm, ibland. Alltså det
är kosmiskt nästan.
Men det är kosmiskt och det är liksom ett raseri som han bär på vid den här perioden som man senare i nutida King inte är kapabel till, mm, tror jag. För att det är annars tvärtom ofta ser man just, ja, författare att när de blir äldre så blir de kanske surare och liksom mer dömande, lite kategoriska.
Mm.
Men King blir typ mer och mer nyanserad och ganska mjuk,
mm,
numera.
Ja, men så upplever jag det verkligen. Han är ju otroligt långt ifrån att bli en man som heter Ove.
Mm, mm.
Han har ju verkligen gjort den här motsatta,
mm,
resan,
mm,
skulle jag säga. Men jag tycker verkligen om den här ilskan, mm, som finns i Carrie. För att det är nästan som att texten vibrerar från första sidan.
Mm.
Och det är så otroligt svårt att sluta läsa.
Mm.
Den är ju uppdelad i två delar.
Mm.
Dels är det själva upptakten inför vårbalen. Och sen så är ju sista delen bara den här kvällen,
ja,
natten på vårbalen. Och det är ganska precis hälften.
Mm.
Jag tror att balen är lite längre, kanske säg 125 sidor och sånt där.
Mm.
Men det är ändå rätt coolt att ägna 125 sidor åt en enda kväll.
Mm.
Och ur olika perspektiv också.
Ja, men den är så himla komplex, som särskilt som debutroman, att Carrie är liksom förövare, hon är offer, hon är offer på så många olika plan också. Hon har liksom ingen säker plats i sitt liv. Vare sig hemma, där är mamman hunsande och sadistisk. Och i skolan är hon knappt sedd. Och när hon är sedd så är det bara negativa, mm, bemärkelser. Liksom. Så att man bygger upp den här empatin för henne i bokens första akt. Och som läsare tycker jag liksom att när hon börjar demonstrera sina förmågor precis i början, om ni kommer ihåg det, att hon ger igen lite grann på mamman, att hon slår tillbaka på ett ganska skäligt sätt. Alltså,
mm,
nu lägger du av, du kan inte trycka ner mig på det här sättet.
Ja, hon ser väl till så att dörren till garderoben smäller igen när hon,
ja,
är inne, till exempel.
Och då kände jag, liksom, nu, även nu när jag läste om den, att gött, mm, nu är det din tid, Carrie.
Exakt, you go girl.
Men så är det sen... När man tänker tillbaka på den scenen i efterhand så är det ju på något sätt början till det verkligt mörka, mm, förfallet för henne.
Mm.
Det är när hon liksom börjar försvara sig själv.
Mm.
Och det är därför den känns så bäckmörk verkligen, att när hon börjar försvara, mm, sig själv, när hon börjar stå upp för sig själv,
då går det åt helvete.
Då går det åt helvete.
Ja, det är en otroligt mörk sensmoral.
Oh.
För att innan dess så har det ju hänt en del mystiska saker.
Mm.
Redan i duschrummet så händer det ju saker som hon då inte kontrollerar. Hon har ingen kontroll över det. Samma sak när hon sitter inne hos rektorn och ser något askfat som åker i marken och sådär.
Mm.
Och då upplever man det som att hon är helt omedveten om vad hon gör.
Mm.
Men det är väl först senare som hon börjar lägga ihop ett och ett och,
ja,
inse att okej, det är nog jag som får det här att hända.
Mm.
Och då skulle det ju i händerna på en annan författare med en annan agenda kunna bli det skulle kunna bli så här Kill Bill 2. Mm. Skulle bara kunna bli en så här, eller Dirty Weekend eller någon så här klassisk hämndroman där Carrie bara drar ut och hämnas på folk på röva stråt. Mm. Men det är ju inte riktigt den.
Men boken. Alltså, tycker du man kan se kopplingar till liksom till andra modernare verk liksom, alltså tv-serier, böcker, filmer, som kan man se inspiration, att inspiration har plockats från Carrie idag?
Ja, gud ja. Jag tror ju absolut inte att John Avde Lindqvist hade skrivit låten Rätt att komma in på det sätt som han gjorde till exempel om inte Carrie fanns. Jag tänker jättemycket på slutscenen där i simhallen. Mm. Den känns väldigt besläktad med balnatten och det som hände där.
Ja.
Så att jag tror hans böcker överlag tror jag är väldigt inspirerade av just Carrie. Och sen tänker jag också på vår gemensamma favorit från Buffy, Willow.
Just det.
Känns ju som en, och återigen som en lite ljusare Carrie.
Ja, men som ändå har den här säsongen, om man inte har sett Buffy, så Willow är en pluggis outsider som sen upptäcker att hon har magiska förmågor. Det börjar bra. Men sen finns det en säsong där hon verkligen blir som en missbrukare när det kommer till sin magi och den slukar henne på ett sätt.
Ja, det är ju väldigt likt faktiskt.
Då känner man ju verkligen igen Carrie, och jag tänker också Stranger Things lite som...
Ja, Eleven är ju absolut inspirerad.
Eleven är ju liksom Carrie typ lite grann, men Stranger Things som helhet tycker jag kan vara lite, inte uddlös, men lite sandpapprade kanter ibland. Att den håller tillbaka lite grann från det där verkliga mörkret.
Mm.
Men just när det gäller Elevens story, då är det som att de har vågat gå hela vägen nästan. Att hennes, det är liksom en ung flicka som är en stor karaktär i den här tv-serien. Mm. Och hennes förmågor är ju en belastning för henne. Det är ju inte, hon är ingen superhjälte på det sättet riktigt. Inte 100%, utan det är ett problem som måste hanteras.
Mm. Ja, men jag upplever att det är där som berättelsens hjärta finns i Stranger Things.
Mm.
Och det är ju 100% inspirerat av tidiga Stephen King.
Mm.
Så ser du ju. Men sen tror jag också överlag liksom den utstötta, lite skumma tjejen som arketyp i populärkulturen och i litteraturen. Hon fanns ju inte riktigt innan Carrie.
Mm.
Så det finns ju verkligen ett före och ett efter.
Mm.
Och jag tror att det är så många exempel så går inte att hitta på alla.
Mm.
Jag tror att om jag skulle göra liksom ett diagram över filmer, tv-serier, jag tänker på Heathers också till exempel.
Mm.
Fantastisk mörk high school-film som faktiskt fyllde 30 nu häromdagen.
Mm.
Med Winona Ryder och Christian Slater. Den hade ju inte funnits om det inte vore för Carrie. Det är otroligt många av oss tror jag som sitter här idag som inte hade varit... Några författare i alla fall. Jag tror ingen av oss skulle varit det.
Mm.
Om det inte vore för Stephen King.
Mm.
Och i och med att Carrie är den första boken så blir den så otroligt betydelsefull.
Mm.
För att det går liksom inte att föreställa sig att han skulle romandebutera med någonting annat.
Mm.
Och vi vet ju nu att han hade skrivit lite saker innan. Och har man läst romanen Bag of Bones till exempel så kan man ju ana på huvudpersonen där, som King själv har sagt är kanske den karaktär som ligger närmast han själv, att han sitter och hamstrar manus bara utifall att sådär.
Mm.
Han kanske ger ut en bok och så har han en bok som han lägger ner i en låda någonstans eller skickat till sin agent.
Mm.
Och så får den ligga och götta till sig lite några år. Och det är ju en väldigt tröstrik tanke nu när han ändå är, vad är han, 76 va?
Mm.
Mm. Det är ju ändå, det är en ålder.
Mm.
Och vi constant readers tänker nog ganska mycket på hans hälsa.
Mm.
Man kan sitta och så här, närstudera bilder. Men nu såg han pigg ut.
Ja, men precis. Det är jobbigt som fan av en konstnär som har varit verksam i stort sett hela, liksom, i hela ens liv.
Ja, mer än våra liv.
Funnits, liksom, funnits i mina föräldrars bokhyllor och minns hans böcker sen jag var liten. Liksom.
Det är den här skalleparagrejen. Han har alltid funnits. Ja, det finns, ja, precis så.
Ja, så det kommer ju kännas... Ja, det...
Vi kan inte prata, om det.
Nej.
Men det jag skulle komma till är att jag tror att det finns väldigt mycket King-manus som inte vi har läst än, som vi kan få läsa senare.
Men jag tänker också, han är ju en sån historieberättare ut i fingerspetsarna verkligen. Det är det han lever för. Han berättar historier av massa slag. Och jag tänker att på något sätt så känns det är en lite morbid tolkning kanske, men på något sätt så känns det med introduktionen av Holly som en sån viktig karaktär, att hon börjar ta väldigt stor plats i Kings bibliografi nu att han liksom cirklar tillbaka till platsen där han började en gång och på något sätt vill sluta cirkeln.
Mm.
Jag tror inte att han vill dö.
Nej, absolut
jag tror att han mår jättebra.
Ja, det verkar han göra, tack
och lov. Men jag tror att han någonstans är beredd på att det kan hända och att han i så fall vill ha ett bra litterärt slut på något sätt.
Ja, och jag upplever också att han är väldigt förtjust i Carrie.
Ja.
Att det är en bok som betyder väldigt mycket för honom. Jag har ju sett nu de senaste dagarna när folk har skrivit på Twitter, till exempel, jag vägrar säga X, PGA, Elon Musk.
Det
kommer aldrig hända. Nej, men många har ju skrivit just om Carrie i och med 50-årsjubileet och sådär. Och då har han svarat på många av de tweetsen och man förstår att det här är en bok och en berättelse och en karaktär som betyder väldigt mycket för honom.
Mm.
Så att, därför tycker jag det är lite fint att man kan hitta en del av Carries egenskaper i Holly, som är hans nya favoritkaraktär. Att de kan få spegla lite grann varandra som en mörk och en ljus tvilling.
Ja.
För att i slutet av Carrie så är det flera, alltså alla var ju inte genom onda.
Nej.
Och det är det som gör boken så himla intressant också, tycker jag.
Mm.
Att det finns ju de här Chris Hargensen-mobbarna, det finns Billy Nolan-typerna som bara häcklar och kastar grisblod och säger vidriga saker. Men sen finns det ju också sådana som den unga granntjejen som träffade Carrie när hon var 3 år gammal.
Mm.
När hon låg ut och solade i trädgården och hade ett litet ögonblick med henne.
Mm.
Och som sen, när hon samma dag ser hur Margaret behandlar henne, blir så illa berörd att hon börjar gråta när hon pratar med sin mamma.
Mm.
Och både hon och sen också gympaläraren Mrs. de Chardin.
Just det.
Och också rektorn på skolan. De säger ju upp sig båda två sen i slutet och säger att jag kan inte riktigt leva med det jag har gjort. Jag tycker inte att jag förtjänar att jobba kvar med ungdomar.
Nej.
Efter att vi svek Carrie.
Mm.
Så att alltså det är ju inte en moralisk historia, så upplever jag inte den riktigt, utan den är ganska amoralisk.
Ja, ja.
Men det finns ju en moralisk kompass, och det tycker jag att det alltid gör hos King.
Mm.
Han har liksom redan här ett gott hjärta ändå.
Mm.
Sen så är det hjärtat lite dolt i det här otroligt kompakta mörkret som finns i Carrie. Och det kräver ju, det är nästan som en lök, liksom. Man måste skala av alla lager för att se vad som döljer sig därunder. Men nu när vi har läst Carrie flera gånger och också sett alla filmatiseringarna och läst texter om Carrie och sådär, då tycker jag ändå mig se just det här hjärtat i Carrie.
Mm.
Det finns där om man vet vad man ska leta. Liksom.
Ja. Men det är egentligen jättefina slutord. Men jag på något sätt...
Vi har några minuter kvar.
Vi har några minuter kvar. Så jag tänker att det är intressant att tänka vad... Vi båda tycker mycket om den här boken och... Särskilt efter återbesök.
Alltså mer och mer för varje gång, tror jag faktiskt.
Det är en bok som verkligen tjänar på att läsas om, tänker jag. Liksom. Men finns det någonting i den som han har tränat bort? Någon egenhet som han har liksom, någon svaghet som han har lyckats träna bort på senare år?
Mm.
Någon brist i strukturen eller någon språklig tick eller någonting?
Ja, nej, men det är ju det här att han inte kan låta bli att försöka vara lite finlitterär här ibland.
Mm.
Han använder ganska många jobbiga sökta liknelser. Till exempel i början av boken, där inne i omklädningsrummet i duschen, så beskriver han i den engelska utgåvan att tjejerna svett var light and eager.
Okay.
Och det är inte bra.
Nej, det är,
det är
inte
verkligen
bra.
Inte det.
Det är inte
och det är
bra.
Samma sak i den där. Vi har ju nyligen spelat in ett specialavsnitt om Stephen Kings värsta sexscener.
Mm.
Och då hade jag det stora privilegiet att få högläsa sexscener från Carrie. Och den är ju också så här, alltså, det är inte hans sämsta sexscen, absolut inte. Men det finns en tendens där att vara lite högtravande. Och jag känner, det är lite grann som en liten pojke som ska prova sin pappas finskor. Han bottnar liksom inte riktigt i det här.
Nej, men han testar sig fram väldigt mycket. Både vad gäller liksom strukturen och liksom vad han ska vara för typ av författare. Att han liksom på något sätt känns som att han är lite rädd för att vara fullt ut en skräckförfattare. Mm. Att han parerar det med de här...
Precis.
Han visar liksom lite de litterära musklerna för att inte någon ska bli avskräckt.
Exakt. Jag tror precis att det var så det var faktiskt. Mm. Men det blir ju bara lite så här gymnasialt på något sätt.
Mm. Det är jobbigt att läsa bara sina gamla dagböcker.
Ah,
man får ju så här,
gör inte det.
Man fick kramp här i nacken. Mm. Och...
Jag tog med mig mina gamla dagböcker från när jag var 17 och högläste när jag besökte en gymnasieskola för några år sedan. Just med en bild på Carrie i bakgrunden.
Ja.
Det var bland det värsta jag gjort faktiskt.
Okay, varför gjorde du så, Helena?
Nej, men jag är en självplågare. Nej, men så här, jag var så rädd för de här ungdomarna. Så att jag gjorde som hundar gör. När det kommer en större hund som de tror ska bita dem. Jag bara la mig platt och visade strupen. Jag kände att det var det enklaste. Så kanske man slipper grisblodet, ja, åtminstone.
Okonventionellt, men kanske effektivt.
Jag tycker att det brukar funka faktiskt. Ja. Och det är nog Carrie som har lärt mig det.
Ja. Nej, men ska vi stänga där?
Det kan vi göra.
Det var jättekul att prata Carrie med dig. Och,
superkul.
Det var jättekul att ni ville komma hit och lyssna på det här nördiga samtalet. Yes. Mm. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.